Hör ni mig?
Konstigt ljud med tanke på att jag har motljus.
För mig handlar det mest om skadekontroll.
Hör ni mig?
Ja, men visst, ännu en händelserik Premier League-helg är till ända och den avslutas med säsongens på förhand kanske viktigaste och mest spännande match. Och för att summera slutresultatet så går det väl att stjäla ett omvänt citat från en ganska trött Disney-film på julafton. Liverpool var glada, Manchester City var gladare, men gladast av dem alla var Kai Havertz och hans Arsenal som efter den 28:e spelomgången står som tabelletta. Och vad passar då bättre än att sitta här tillsammans med en gäst som de senaste två dagarna följt Premier League närmare än någon annan. För bara en dryg timme sedan avslutade hon en 6 timmars lång tv-sändning i Viaplays studio, men efter att ha hört Bojan och Niva analysera fotboll i timmar så är det nu hennes tur och det är vi väldigt glada över. Varmt välkommen till Mellanraderna, Jennifer Kücükaslı.
Tack så jättemycket. Vilket välkomnande.
Eller hur? Hur är det med dig, Jennifer?
Jo, men det är bra. En sån där konstig blandning av både pigg och lite mör, såklart, efter att ha jobbat hela helgen, men också väldigt pigg, för att man blir alltid lite adrenalinstinn av att ha varit i sändning.
Mm. Vad nu, du liksom är ju den som brukar då formera och formulera frågorna till de som sitter med här, men en vanlig sådan får du här nu direkt när vi sitter på en söndagskväll. Vad tar du med dig från Premier League-helgen och bortsett från avslutningsmatchen, för den kommer vi återkomma till?
Oj, nej, men det är väl känslan av att det är fortsatt lika spännande, lite grann vad som än händer. Alltså en känsla av att vara bortskämd med att få jobba med det som fortfarande känns som den mest spännande säsongen vi har haft på väldigt, väldigt länge. Kanske inte på alla fronter i tabellen, men det lever ju fortfarande. Det lever absolut i botten, det lever kring Europaplatserna och det lever ju framförallt i toppen. Och man blir lite arbetsskadad på det sättet att det man brinner allra, allra mest för är att det ska leva på så många olika fronter och i så många olika stridsidor som möjligt så länge det bara går in i säsongen, så att vi inte behöver sitta och fejka upphetsning inför matcherna som kommer.
Nej, verkligen.
Men hade du lördagen också?
Jag hade faktiskt lördagen också den här gången. Jag hade turen att vara sportlovsledig förra veckan, så jag fick dra tyngre lass den här helgen.
Aha, jävlar, men då att du inte, att du tackar ja till det här.
Jag kände det, när jag, som sagt, när jag ändå är igång, och framförallt när jag faktiskt har sett i princip alla matcher som har spelats den här helgen, så är jag aldrig så väl påläst och insatt som nu. Så det var rätt läge.
Men du, Jennifer, har du ett lag?
Jag har ett lag, men jag brukar faktiskt inte prata särskilt högt om det längre. För att jag orkar inte. Jag orkar inte med eventuella reaktioner från folk som tittar och som då ska liksom börja leta efter att man är partisk åt ett håll och opartisk åt ett annat håll. Så jag ligger ganska lågt med det.
Okej. Ligger ditt lag ganska lågt?
Nej, men just nu, det jag kan säga är att jag är ganska nöjd med läget för mitt lag. Så det har vi gemensamt i alla fall. Mm.
Mm. Ganska okay. Nöjd.
Spännande.
Lämna det där nu, Niklas. Lämna det där.
Om man är riktigt skicklig på att gräva i internets arkiv så kan man säkert hitta spår av mig och mitt supporterskap någonstans.
Om ändå någon bara hade jobbat med dig här.
Exakt. Om någon här också hade gjort sin research inför den här inspelningen.
Eller så är han bara så snäll, Jennifer, att han inte säger någonting om det. Kan vara så.
Jag hoppas det.
Ja, härligt. Anders och Niklas, Jennifer beskriver ju lite er situation här nu, på tal om spännande hela vägen in. Hur mår du, Anders?
Jag mår bra. Det var en härlig helg att matchvinnaren heter Kai Havertz. Framförallt mannen som ni har spytt på och spottat på under hela vår tid tillsammans i princip. Och inte ens på ett glatt och trevligt sätt, utan på ett ganska stort sätt. Nej, så att jag var ju väldigt glad för detta. Det var ju som när Van Dijk gjorde mål mot Nottingham så där i sista minuten förra helgen, eller förra, eller vad det var. Att vi ändå gjorde ett mål i 87 eller 88 minuten. Och tar de där tre poängen.
Jennifer, ska du eller jag rätta honom?
Ja, nej, det kändes inte rätt när han sa det.
Nunez.
Var det Nunez? Det var Darwin, okay. Ja, exakt.
Ja, men där, Nunez och Havertz.
Nu fattar jag varför du tycker Havertz är bra. Du vet inte vem man är. Du har koll på
spelarna. Har jag koll på, men jag vet inte vilka de här Dans och de har ingen koll på i Liverpool.
Han är skadad.
Men de har skor, de hade kanske extra, de gick i kyrkan idag, de små barnen kanske, så att ni hade åtminstone ett lag som var över 18. Men jag känner mig, det var ju bra, det var ju ett bra resultat med 1-1, tycker jag. Ederson borta, det kunde gärna varit lite fler skador, tycker jag, men vi nöjer oss med det. Och nu, det är inte så att vi ligger inte så långt före Liverpool, det är 6 mål eller något.
Jo, nu är det kört.
Nej, men jag är glad av flera olika anledningar. Så att, och någonstans när jag såg, nu kanske vi inte ska prata om matchen så här, men när jag såg Liverpool och City, jag var inte så imponerad av något av lagen. Så att jag ser fram emot att möta City. Nej, men verkligen. Nej, det är inte, jag säger det som skämt. Det var väldigt mycket felpassningar. Det var väldigt mycket missar och konstiga grejer. De var inte dugg kliniska och effektiva.
Brukar han vara så här kaxig?
Nej, jag tycker precis här. Du spelar in detta nu, Erik. Jag passar på, Jennifer. Fortsätt.
Ja. Njut så länge det varar.
Men vi behöver inte prata om den här matchen just nu. Men jag är nöjd i alla fall. Ben White, 2 assist. Som ju har nu sett den bästa hashtaggen på Ben White. Love Island Maldini.
En Havertz som inte kanske ens skulle vara kvar på plan heller. Eller, vad säger vi?
Jag tycker att det första var gult kort, så att visst.
Ja.
Men det är ju klassiskt. Och dansk, Thomas Frank, en dansk, han skyller alltid på något skit. Så att, vi vann. Vi skulle haft 2 straffar. Vi skulle haft en på Trossard och en på Gabriel i straffområdet. Så att...
Och den där på Havertz också när det kom en, när det blåste.
Nej, han gjorde en jota och
det var den jag syftade på. Ja, precis.
Det var lite touch. Det var ganska billig, men det var lite touch så där. Men jag tycker inte han skulle haft det första gula, så att, men vi
var
skulle
det,
haft 2 straffar
dessutom.
Jag är ganska välvilligt inställd till Kai Havertz. Jag kan liksom inte... Och jag vet inte riktigt varför, men det är någonting med att han känns så väldigt ung fortfarande, för att han var så himla liten, bara barnet när han kom fram. Och för mig kommer han nästan alltid vara den där pojken på något sätt som inte gör någonting fel, utan som kanske bara råkar göra någonting fel.
Så det är lite mer att man tycker synd om honom då kanske.
Ja, men
bara...
exakt. Jag vill tro det bästa om honom fortfarande.
Ja. Han är väl typ 26 eller någonting sånt, eller vad är han?
Ja. 24 är han. Jag tror han är yngre än Enketia till och med. Alltså, han är inte så gammal. Men man blir ju lätt sådär. När man har sett en spelare under många år så tror man liksom att de är äldre på något sätt. Men,
Vet ni vem som är en sån? En sån spelare, Scott McTominay. Han är fortfarande 19 i mina ögon. Alltså får man reda på liksom att han är 28 typ. Jag vill bara, innan vi går in på matcherna, Jennifer, det är ju, ja, som jag var inne på innan, så är det väldigt många som har ställt frågor till dig. Men en fråga som jag tycker är intressant att reda ut direkt, för det är ju inte så många som har koll på det. Du får gärna förklara inför en sån här helg hur arbetet ser ut och hur upplägget ser ut för dig och er, för ni är ju ett helt team bakom det här. Men gå gärna in på hur du jobbar och hur ni kör i grupp också.
Nej, men när man jobbar helger så här som alla vi som jobbar med Premier League-studion gör, så har vi ju arbetsveckor som sträcker sig från en onsdag till söndag, och sen har vi helg måndag och tisdag ganska ofta. Så min arbetsvecka med den här helgen började i onsdag, så då hade vi först ett gemensamt redaktionsmöte med alla som jobbar med Premier League-studion. Det är jag, det är producenter, det är redaktörer, det är Rickard Henriksson som ju är min ja, han är inte andra programledare, men han är den andra programledaren. och utvärdera först helgen som har gått och med sändningarna där och vad vi tyckte var bra och vad vi tyckte var dåligt. Och sen så går vi all in match för match som vi då ska fokusera på i studion och bara spånar idéer tillsammans. Så nu gör jag lite, min arbetsvecka börjar på tisdag kväll när jag ändå sätter mig in i spelschemat och försöker ha med mig några tankar och idéer till bordet. Och därifrån så handlar det egentligen onsdag och torsdag stor liksom utsträckning om att koka ner de bästa idéerna och framförallt så här fundera ut hur gör vi tv av de mest intressanta samtalsämnena, för de är ju ganska uppenbara på förhand rätt ofta, som inför i helgarna, men Pep och Klopps sista Premier League match mot varandra, det är lätt att konstatera, men hur klär vi in det i bild och ljud och ja, bra frågor framförallt. Och sen sätter jag igång och skriver och förbereder liksom research och de frågor jag vill ha med mig till experterna inför en sändning. Och när det är två dagar som det är nu så satte jag igång ganska tidigt med det för att inte behöva ägna en hel fredagskväll åt att sitta och jobba. Men det är det som tar överlägset mest tid för min del, att när vi väl har ett spikat program så är det egentligen då mitt jobb börjar, och det är att sätta ord på det. Och det, jag har räknat ut att det tar ungefär en timme per match. Ja, om jag är snabb. På en bra dag tar det en timme per match, och i helgen så behandlade vi 5 matcher. Ja, det blir några timmar helt enkelt som man bara sitter och hamrar på tangentbordet helt enkelt.
Hur gör du med en sån match om imorgon då? Skiter du där? Det gör du inte.
Chelsea Newcastle?
Ja.
Nej, den kan jag ju faktiskt bara helt och hållet sitta och nöjes titta på. Man kan typ inte strunta i någon match. Eller jo, det är klart man kan strunta i. Hade det varit Burnley och Luton som möttes imorgon så kanske jag inte hade prioriterat att ägna min måndagskväll åt det. Men jag gillar ju fotbollen och jag gillar ju matcherna. Så ofta står de på. Sen ibland så unnar jag mig själv att kanske stänga av ljudet. Det borde jag inte säga när Erik lyssnar. Det kränker man alla kommentatorer där ute.
Det är ju mina matcher också, Burnley och Luton.
Nej, det är inte bara. Det är ganska skönt att kunna se i ögonvrån vad som händer. Så att man har sett de flesta målen och liksom viktiga händelserna, men att inte ha det liksom runt omkring sig hela tiden. För då tror jag att jag skulle bli galen till slut om jag liksom tittade på alla fotbollsmatcher som spelades under veckan som gick. Men jag menar, det handlar ju också om att här, ja, jag stöter nog på Chelsea eller Newcastle till helgen som kommer. Och tittar jag inte på matchen imorgon så kommer jag typ behöva sätta mig in i den förr eller senare. Men jag kan absolut slappna av och nöjes titta på fotboll fortfarande.
Men frågan är, hur mycket, jag menar, vi som är supportrar, vi följer ju liksom, jag följer Arsenal till största del, men jag läser ändå liksom 442 och kollar in på Guardians, du vet, efter fotbollen, och man lever liksom i fotbollsvärlden på något sätt. Hur mycket av det, och då tänker jag som journalist, hur mycket låter man sig påverkas av the narrative liksom, du vet?
Ja, men det där har jag funderat mycket på sistone, att vilka vill vi vara i Premier League-studion? Vill vi vara ett program som kommenterar det som alla andra, eller det som någon annan har bestämt är den viktigaste snackisen just nu, eller vill vi hitta våra egna ingångar på matcher och spelare? Jag tycker att vi har en hyfsat bra balans som det är just nu, för det blir också löjligt om man skulle ignorera vissa snackisar bara för att det var inte vi som var först på den bollen. Men jag tycker också att det är viktigt att faktiskt inte hoppa på alla tåg som åker förbi, för de är fler än någonsin, åsikterna. Och något som Gary Neville säger i England kan bli liksom en jätteföljetong i brittisk media, men det är bara hans egna lilla åsikt som egentligen inte har särskilt mycket med någonting annat att göra heller, exakt. Så jag hänger med, men för att utifrån det kunna värdera vad här tror jag att våra tittare tycker är intressant, och framförallt vad har våra experter, vad kan våra experter göra av det här? Kan de ta det vidare på något sätt? Men det där har också förändrats skitmycket med åren. Alltså, jag har ju jobbat med Premier League-studion i 9 år snart, om jag räknar rätt. Ja, galet. Och det har hänt så mycket med informationsflödet sedan dess. Alltså, när jag var ny på posten så kändes det fortfarande som att vi kunde överraska tittarna med information och med nyheter. Det har blivit så mycket svårare för att allt numera finns på sociala medier en sekund efter att det har hänt. Så det var enklare förut på något sätt att sätta en egen agenda. På gott och ont, vi har ju också mycket enklare att få information nu förstås.
När man pratar lite om de här tågen då, som man hoppar på och inte hoppar på, vad skulle du säga, finns det någonting som du känner så här, ja, men här skulle vi, nu är det väldigt lätt för mig att säga som part i frågan här i mål, men jag tycker att PL-studion är superklass, men det finns ju alltid saker man tittar på för att utvecklas och göra bättre. Finns det någonting som du känner så här, det skulle kunna bli vårt nästa steg?
Oj gud, det är så mycket. Vi vill inte. Nej, men alltså, jag drivs hela tiden av att utvecklas och inte bli bekväm. Och samtidigt kontra att liksom, vi gör en produkt som jag vet att väldigt, väldigt många människor uppskattar. Vilket är så kul. Och då ska man liksom inte heller in och skruva på saker bara för sakens skull. För att det är roligare för en själv att det händer någonting nytt. Men vad skulle vi kunna bli bättre på? Ja, men alltså faktiskt att bara våga tycka mer och liksom diskutera ännu mer, och att det inte ska vara så läskigt att ha olika åsikter som experter, och att påminna alla egentligen att här, det är väldigt sällan det finns ett rätt svar när det har med fotboll att göra, utan allt är ju åsikter, så man kan nästan aldrig säga fel om det inte förstås handlar om något rent statistisk fakta liksom. Men att få till ännu fler levande diskussioner i studion kanske.
Har det varit tvärtom någon gång att ni har tagit upp något som har blivit, som ni märker, har tagit fart i andra länder?
Oj, vilken bra fråga. Det känns
Robertson!
Ja, exakt. Den har nog spridit sig utanför Sveriges gränser. Den förtjänar att spridas utanför Sveriges gränser i alla fall. Jag vet inte. Det där är svårt, tror jag. Bara av liksom rent språkliga skäl att det skulle kunna bli så. Däremot vet vi att vi har många tittare i Norge, till exempel, att de ganska länge har kunnat liksom zappa in våra sändningar och uppskattar dem väldigt mycket. Så det är alltid något. Bojan är en stor favorit i Norge, har vi fått lära oss bland annat.
Ja, jag pratade med Bojan i fredags, och han sa att det var så roligt att komma till Norge, för de gör typ en timme om Haaland och en timme om Ødegaard, och då måste man sitta som svensk och bara sitta där. Ja. De har liksom två av de bästa i Premier League, men ändå tog de inte sig till EM. Och nu Mr. Bob som är på god väg upp också. Men en grej som jag undrar, som man ändå hört om man liksom följer alla möjliga olika sändningar i England och Sverige, sådär. Domarna till exempel, där finns det ju, eller det har ju vi pratat om också i vår lilla podd här, att risken är att man pratar så mycket om att domarna är dåliga så att man påverkar domarkåren negativt på något sätt. Är du med på vad jag menar? Att man liksom, att det blir en egen liksom självuppfyllande profetia som man måste hela tiden. Och hur pratar ni om sånt, att vi kanske inte ska prata så mycket om detta utan vi tar det nödvändiga, för att annars spär vi på den här liksom dåliga liksom.
Nej, men det är lustigt att du tar upp det, just den frågeställningen, för jag minns återigen när jag var ganska ny på jobbet att det kändes under en period som att vi verkligen hamnade i ett hjulspår vad gällde att just bara liksom hela tiden granska och liksom nagelfara minsta lilla beslut som fattades, och kritiserade ganska ofta domarkåren, och att vi hade ett gemensamt snack i gruppen att så här, vi ska försöka att inte fokusera på det, för det är också så här, det som har hänt har hänt. Det är klart det påverkade matchen, men det blir så hypotetiskt ganska ofta tycker jag runt domslut. Vad hade hänt om de hade fått den där straffen i 50:e minuten? Ja, de kanske hade gjort mål på den, men då vet vi inte vad som hade hänt efter det. Men det som hände sen var att VAR infördes. Och då trodde vi till en början så här, ah, vad skönt. Nu kommer vi aldrig nästan behöva diskutera domslut igen. Och så blev det ju inte riktigt. Det blev ju nästan det totalt motsatta. Nej, exakt.
Hur trött är du på det? Jag hade skrivit ner det som en fråga. Hur trött är du på, ja, men när du ser att åh, nu kommer vi sitta med det här i 20 minuter av 30 efteråt?
Nej, men jag tror att vi alla är lite trötta på att känna att vi inte förstår. Nej. Alltså att vi verkligen inte riktigt längre vet hur vi ska beskriva någonting eller hur vi ska kunna hjälpa tittarna att förstå. För det är ju det vi vill göra i ett sånt läge. Och det är det våra experter vill göra framförallt. Att så här, okej, nu sitter man där hemma och är lite osäker på varför tittar de på det här. Och ofta förstår man inte av en massa olika anledningar att de är otydliga i sin kommunikation. Eller för att, ja, det inte blir rätt på något sätt. Så det är mest frustrerande tycker jag. Att man känner att man lite grann har tappat kontrollen över vad man kan förmedla till tittarna. Men sen vad gäller liksom ansvar gentemot domarkåren. Känns inte riktigt som att vi hemma i Sverige kanske behöver fundera på det lika starkt. Det hade nog varit skillnad om vi jobbade med Allsvenskan, tror jag. Och det gänget kan jag tänka mig säkert har de diskussionerna mycket oftare. Sen har ju de möjligheten att prata med domarna mycket mer. Men nej, där känner vi väl inte direkt vi att vi kan skada så mycket kanske. Sen har man väl ett ansvar gentemot unga som tittar att liksom framföra kritiken på ett snällt och sakligt sätt, om det nu går.
Men precis som du säger, Jennifer, jag tycker också det är konstigt, för att man hade ju liksom inställningen att när VAR kom så kunde man i alla fall se om det var, ja, men om det var rätt eller fel. Nu har det bara blivit en subjektiv bedömning till. Alltså det är väldigt, väldigt konstigt att det har blivit så, tycker jag, att målat in sig ett hörn. Och jag tänker på er, precis som du säger, att då ska ju ni på något pedagogiskt sätt för oss andra förklara, ja, varför det kunde gå åt det hållet. Och det kan ju verkligen gå åt alla olika håll, med dels med Hansen, sen om det är touch och sen så om det är alltså det, jag tycker det är svårare än någonsin. Och jag fattar inte att en enda människa vill bli domare när det sitter x antal miljoner och analyserar ens arbete. Tänk om man hade haft lika många tyckare på det man gjorde själv som yrke. Ja, det slutar med.
Sen känns det som att de har blivit lite öppnare även i England. Alltså att de har ju skapat några tv-program där nu där de går igenom några av de mest kontroversiella liksom, domsluten, och där Howard Webb tror jag att det är, försöker förklara varför det blev som det blev, och där de kan vara självkritiska och verkligen gå ut och säga här blev det fel. Och det tycker jag ändå har gjort att jag i alla fall kan liksom vara mer förlåtande. Överlag är jag väldigt så ursäktande när förklaringen är mänskliga faktorn. Ja, men då kan man liksom inte vara arg längre. Ja, det är klart att det inte är bra att det blev så, men det går liksom inte att
men
göra
är det
någonting
för tionde gången, då börjar man ändå lite. Nej, men jag undrar egentligen, för det var väl i Premier League, det hade varit kul, och jag vet inte om det är möjligt egentligen, jag vet inte om du vet det heller, Jennifer, men vi har ju fått höra vid något tillfälle ljudupptagning inne från varummet. Är det någonting som liksom finns tillgängligt, eller var det bara i det specifika fallet?
Jag tror inte det finns tillgängligt så liksom helt fritt alla matcher. Men däremot blir ju vi som tv-bolag då någon gång, kanske varannan månad, inbjudna till ett liksom stängt seminarium digitalt. Där de just går igenom vissa domslut med bild och ljudexempel för att i utbildande syfte, vilket är superschysst mot just våra kommentatorer och experter, för att de ska kunna förstå varför någonting hände på det sättet som det hände, och hur man liksom ska tolka de visuella signalerna från domarna och det grafiska och sådär. Men allt det här, ja, det är positivt att de liksom försöker, men man inser ju verkligen hur mycket tid och fokus som läggs på just det här som man skulle ägna åt att hellre prata om andra saker.
Men det är väl detta, Erik, detta gör de väl även med klubbarna, att de åker ut inför säsongen och även under säsongen och visa lite grejer. Och kan vi komma ha koll på detta nu, så gör inte detta. Och hans regeln, den har ingen koll på, så gör lite vad ni vill. Och så kör. Nej, men det är ändå... Men du, för det här med, jag är väldigt nyfiken på det här med hur mycket du kan förbereda dig. För när man lever i en nyhetscykel liksom, där det kan hända saker från dag till dag, från timme till timme, som du säger, i olika medier, det går så fort nu. Man måste ju hela tiden vara på tårna liksom. Även när du sitter och skriver en text, så kanske någon får sparken liksom. Hur aktivt jobbar ni precis runt sändningen? Så där,
nej, men jag brukar beskriva det som att man egentligen gör två helt olika program i en och samma sändning. Det första programmet man gör är inför en match. Och det är en halvtimme som vi kör 13.00 varje lördag mellan 13 och 13.30 inför den första matchen. Och den går ju oftast att förbereda till 80% i alla fall. Man kan aldrig veta hur en startelva kommer se ut. Idag var jag helt säker på att Mohamed Salah skulle starta. Jag var övertygad på det. Och jag hade förberett lite text och lite frågor utifrån det. Men där måste man bara kunna vara flexibel. Och det kan jag tycka är en del av det roliga med jobbet. Att man faktiskt utmanas på det sättet, att kunna tänka om i stunden. Men oftast går studion inför en match att förbereda väldigt långt. Så det är ett program. Sen börjar ett helt annat program när matchen börjar, för då är ingenting förberett. Alltså då sitter jag med helt blanka papper och sen kör vi bara. Och det är väldigt kul att varje gång blir jag nästan förvånad över att det går, för jag är ett kontrollfreak. Alltså jag älskar att förbereda mig och ha liksom 10 gånger fler frågor än jag egentligen behöver, men de finns överhuvudtaget inte under majoriteten av sändningen när matcherna är igång, utan där är allt liksom sker bara i stunden. Det är klart att vi pratar mycket under matchen och bestämmer vad vi ska ägna en halvtidspaus åt till exempel, men jag har ju verkligen inte suttit och skrivit ner frågor eller formuleringar på samma sätt, utan då handlar det mycket mer om att bara jaga. Okej, om John Stones gör mål, när gjorde han senast sitt mål? Hur många matcher har han startat den här säsongen? Så jag sitter ju hela tiden med datorn bredvid mig och letar upp just de där små faktagrejerna som dyker upp under match.
Men nu får du chansen att plussa redaktionen också. Vem väljer klippen och sådana saker? Kan de i kulisserna säga att det här borde ni kolla på?
Vi är så bortskämda. Vi har en superredaktion. En blandning av människor som dels liksom jobbar bara för Viaplay och som är de som egentligen planerar Premier League-studion, producenter och redaktörer kallas de för. Men sen har vi också...
Kommentatorer, menar du?
Kommentatorer, icke att förglömma. Och sen har vi några av de viktigaste människorna, alltså med all teknisk personal som sitter i kontrollrummet. Och bland dem så ingår live-redigerare, kan man kalla det för, som är de som egentligen sitter på kontrollen kring alla bilder. Och som är de som om Erik Niva säger att nu vill jag prata om John Stones, så är det den människan tillsammans med redaktören som har kunnat vara förutseende nog att ungefär anteckna varje minut som John Stones har gjort något vettigt i matchen. Och tillsammans så hittar de klippen och ofta väljer också ut vilka som är mest relevanta att visa. Så det är ofta så samarbetet ser ut, att en expert kan säga jag vill prata om Marcus Rashford. Men att det är ett supergäng bakom kulisserna som sen hittar just de där relevanta klippen och vinklarna.
Men det gäller även, förlåt Erik, det gäller även stillbilder, Jennifer.
Ja.
Alltså för att jag tycker ni är så jävla snabba på när slutsignalen har gått och folk går och kramar varandra och sen klipper man in studion. Sen har ni den bilden på när de kramade varandra. Mm. Alltså det är ganska, och nu när ni har den nya studion med, eller ny och ny, men liksom du vet, skärmen är en sån stor del av er hela studio, så det där tycker jag är otroligt imponerande.
Ja, att det går roligt så att höra. Fort, alltså. Nej, men alla, det roliga med att göra de här sändningarna är att vi är så många som har gjort det så länge tillsammans nu, så man blir verkligen som en familj på helgerna. Som träffas där varje lördag och söndag i 38 omgångar som det ju är, och alla har sin roll och vi är många, alltså it takes a village, kan man verkligen säga. Det är runt 25 personer som är inblandade i sändningarna. Och alla behövs. Alltså, tog man bort någon så skulle ni märka det direkt. Mm. Så nej, bortskämd med att få jobba med ett så bra team.
Det var ju någonting som försvann idag dock från studion, Jennifer. Jag vet inte om du har noterat det, men om man följer Erik Niva på Instagram så efter 14 år så skildes han åt med sina skor. Har ni sett det?
Ja.
Han, från sin första, han skrev det, från första dagen han klev in på Viaplay så han haft samma dojer. Nu hade typ sulan eller klacken eller någonting på skon gått sönder. Det är någonting, det visste inte jag om, men har det varit en grej eller att han har haft samma skor i alla år?
Jag har inte vetat att han har haft dem så länge, men jag har ju vetat att just det här paret har hängt med. De har funnits på Viaplay längre än vad jag har. Det är en svindlande tanke. Och så sa han det här om veckan att fan, nu har sulan lossnat. Och så tänkte jag bara så här, men gud, alltså Erik är den minst ytliga människan jag känner. Han... Ibland är det som, om vi säger så här, ah, den där tröjan kanske inte är den bästa färgen på dig. Då tar han på sig den tre sändningar i rad, bara för att liksom provocera. Så när han sa så här, sulan är sönder, så tänkte jag, ja, ah, men det kommer dröja 14 år innan du byter ut dem och kommer med ett nytt par. Men så kom hon faktiskt in idag jättestolt med en påse i handen och sa, gissa vad det är i den här. Och så var det ett par nya skor.
Och Åslund jobbar inte riktigt likadant.
Nej, han har väl mer gjort sport av att ha så många par nya skor han kan som möjligt per säsong. Han tänker efter lite mer kring vad han har på sig, absolut.
Sen är jag har ju också den här frågan som är den mest uppenbara, tror jag. Men som man faktiskt är nyfiken på också. Vad gör ni under tiden matchen är? Alltså, hur följer ni... Ja, vad gör Niva under en Tottenham-match? Vad gör... hur ser de ut? Vem är den största gottegrisen? Eller
ja,
kan man
njuta? Eller? Alltså, det grundläggande svaret är ju förstås att vi tittar på matcherna i USA. Och framförallt när Tottenham spelar. I vanliga fall brukar liksom Erik kunna vara... göra två saker samtidigt, alltså både följa matchen men också snacka om hur veckan har varit och bara snacka skit helt enkelt och äta och godis och dricka kaffe och sådär. Men när Tottenham spelar, då är det liksom tunnelseende för hans del, då är han inte särskilt kontaktbar tills de kanske skaffat sig en 3-0-ledning, då kan man börja kommunicera med honom. Men annars är det en skön balans mellan att alltså verkligen vara superfokuserade och leta uppslag och hitta de där detaljerna i matchen som vi liksom inte får missa att prata om. Men också bara liksom sitta och vara sociala och snacka med varandra. Och det behövs när man är där så länge, 6 timmar som ni sa.
Men delar ni upp matcherna så där om det ändå är de här om man klockan 4-matcherna, så att om man kollar lite närmare på Wolves Aston Villa du och
nej,
så kollar...
eller jo, ibland kan vi säga om det är just 2 matcher, om vi har Liverpool som huvudmatch men Tottenham spelar samtidigt, kan vi ändå säga att här, det är bra om du kastar ett extra öga på den här matchen så att vi inte missar någonting. Där har vi inget val ens, där säger han rakt ut, nu kommer jag att titta på Tottenham. Men annars har vi återigen ett gäng i kontrollrummet som sköter det där tittandet åt oss i hög utsträckning när det är just 5 matcher som spelas samtidigt och ropar direkt, för vi har alla matcher framför oss, vi är så bortskämda med det. Men ropar i örat att såg du vad som hände i Burnley precis, och så kan man liksom direkt vrida blicken dit. Jag måste bara säga en sak, mitt batteri, jag har varit lite orolig nu, jag måste bara hämta min sladd så att datorn inte laddar ur här, men jag är med ljudmässigt.
Vi väntar, det är lugnt.
Det hade varit roligt att höra i Viaplay-studion. Vänta lite, typ. Vår bildskärm har bara 11%. Jag ska bara hämta sladden.
Nej, alltså det är skönt att köra live på ett sätt, som vi ju alltid gör. För att då, när det är klart så är det klart. Liksom. Man kan inte hålla på med omtagningar och grejer. Men det gör ju också att det finns inga rum för fel marginaler.
Har du drömjobbet, Jennifer?
Ja, alltså det är väl inte jag som ska svara på det egentligen, för har jag drömjobbet så tycker ju alla andra det, men jag tycker det själv också såklart. Alltså det är så här, är det jobbigt? Nej, jag vill inte heller liksom bara låtsas som att här, det är bara kul. Det är ju ett jobb i huvudsak, men det är ett väldigt, väldigt roligt jobb. Och jag brukar alltid säga det att så här, skulle jag inte suttit där så skulle jag ändå suttit och tittat på de här matcherna. Så varför inte få betalt för det? Men sen är det väldigt mycket jobb bakom liksom, det som syns i rutan. Och framförallt är det... Man öppnar ju upp för att bli sågad varje gång man sätter sig i den där stolen också. Så det har sina för- och nackdelar. Men nej, jag planerar inte att släppa taget om den här rollen om jag får bestämma på ett bra tag såklart.
Men det är ofta därför det kallas ett jobb, just för att det är mycket jobb.
Ja, och jobbigt, exakt. Det är jobbigt.
Men Erik, jag får ändå bara...
Nej, det är lugnt. Kör på dig. Jag går och hämtar någonting. Bara.
Vad tänkte du? Jennifer, när började du? 2019?
Som programledare? Ja, precis. Hösten 2019. Det var lite snopet, för det var ju det som sen blev pandemisäsongen. Så jag började och sen blev det ett ganska långt avbräck där under våren utan fotboll för min del.
Mm. Ja, och publikbilden var inte lika roliga på den tiden.
Lite så.
Ja, men jag bara tänker, vi har ju liksom förmånen i Sverige att ha ganska många duktiga kvinnliga journalister som också syns och hörs och skrivs och liksom sådär. Och som dessutom är skitbra på engelska och man känns lite småstolt som svensk. Till skillnad från när Glenn Strömberg försöker intervjua någon på svensk, italiensk, engelska.
Nej, göteborgsk, nej. Italiensk, engelska.
Göteborgsk, italiensk, svensk. Nej, men hur var din känsla? Var du nervös för att ta över? Liksom? Var du beredd på, vad fick du för reaktioner? Liksom? Hur kändes det? Liksom?
Ja,
var det till och med bra? Var det bra med pandemin? Var det liksom en...
Ja, det vet inte fasiken, för jag hann liksom inte bli tillräckligt varm i kläderna. Det var lite synd av den anledningen. Men nej, alltså det är klart jag var nervös. Det hade ju varit sinnessjukt om jag inte vore det. Men jag hade liksom en fördel på många sätt i att jag redan hade jobbat med själva produktionen och den här studion och varit producent för den innan jag tog över den här rollen. Så jag var ändå ganska beredd på liksom dels vad jobbet i sig skulle innebära, vad det skulle krävas av mig. Men också visste såklart om mängden åsikter som följer med att fronta en fotbollsstudio helt enkelt. Så det kände jag mig ändå ganska trygg med, att jag visste och var beredd på att så här, det kommer vara tufft i början. För är det något folk hatar så är det förändring. Man vill ha samma gamla människor som sitter där de alltid har suttit. Och jag är likadan. Så jag var liksom inte ens arg på människor som blev irriterade. Utan jag visste att så här, det som gäller här nu, det är bara härda ut. Alltså nöta ner folk. Och det går också ganska fort. Alltså ge det ett halvår, ge det 8 månader. Så är det som att man alltid har suttit där plötsligt. Men ja, jag var såklart nervös i början bara för att liksom säga fel, göra fel. När ni frågade om det här, vad är det värsta som har hänt dig? Det värsta som har hänt mig när jag var ny är att jag hela tiden tänkte så här, snart är det din tur att säga något igen. Så fort jag hade ställt en fråga var jag så här, nu är jag klar för nu. Men om en minut, när Erik har slutat prata, när Jonas är klar med den där meningen, då är det min tur igen. Tänk om jag inte har något att säga. Och så kände jag under en jättelång tid. Och vid några tillfällen var jag verkligen så här, nu är det tomt. Det är helt blankt i huvudet. Och då hade jag, alltså jag insåg ju ganska snabbt att så här, men gud, då behöver jag bara säga, vad tycker du om det, Bojan? Alltså så här, man lär sig också tricks för när man inte har den exakta formuleringen man är ute efter, att köpa sig tid. Eller att bara peka på Bojan. Så. Han är inte ledsen av uppmaningen att prata, utan det är det bästa med. Nej, men och de har varit så schyssta. Alltså, det hjälpte så mycket att ha de här experterna runt omkring mig.
Vad roligt att veta nu att den gången du bara, någon gång när du bara pekar när hon har inget.
Ibland är det också så att de vill säga, de har signalerat att jag vill komma in och säga någonting här, och då är det bara så här, kör. Men nej, alltså just med Bojan kände jag alltid att här, vi kände varandra ganska bra redan innan jag började som programledare. Så han kunde liksom se på min blick att så här, okej, SOS signalerar den nu. Hon behöver hjälp. Och det är typ det finaste när vi faktiskt hjälper varandra på det sättet. När någon inte hittar ett namn och man själv bara kan komma in och liksom...
Vi kommer som sagt återkomma till, för det finns, vi har fått massa frågor om ditt jobb också, Jennifer, men vi ska ta ett avstamp i matchen ändå, den som blev på något sätt en, ja, en mindre seriefinal kan man nästan säga då. 1-1 blev det, Niklas, händelserikt var det, och Liverpool gjorde det bra efter förutsättningarna. Du får gärna ta ordet.
Nej, men jag tycker att de gjorde det väldigt bra utefter förutsättningarna. Och jag menar, Jennifer, när ni sitter och läser upp laguppställningarna så har ju det blivit bekanta namn. Men jag menar, Conor Bradley har ju fortfarande, och han gjort 10 matcher ens.
Knappt.
Ja, och det är ju, alltså egentligen om man bara tittar på det krasst på papper så ska det inte gå. Men jag tycker, precis som du nämnde förut också, att jag blev nästan lite ledsen när jag insåg att det här var sista gången, i alla fall över överskådlig framtid, som Pep och Klopp möts igen. För det är två stycken olika sätt att angripa fotboll på. Och jag måste säga att jag är så jävla, nu är jag ju biased givetvis, men alltså sättet som Klopp tar sig an den här uppgiften, jag tycker det är egentligen så väldigt mycket mer imponerande än så som Pep gör det. För att i andra halvlek så tycker jag Liverpool är bättre, första är väl City bättre, men efter första 5 tänkte jag det här kan bli hur många mål som helst, för det såg svajigt ut. Men som sagt, ja, men kolla, det är Kwanza, en akademiprodukt som möter Haaland. Om inte han är, ja, om han inte är världens bästa forward just nu, så är han ju bland de bästa.
Var det ändå inte drömscenariot man fick uppleva? Det kändes som att det var en träning när Haaland och Van Dijk ställs en
man hann tänka, vad många tankar.
Ja, exakt. Det var så här, nu har de de har en hel planhalva för sig själva här. Och det var som att liksom, tränaren bara rullar igång bollen. Nu är det one on one, så liksom, anfall, försvar försvinner nästan.
Men tänkte vad de tänkte då? Jävlar, det är Van Dijk, jävlar, det är Haaland. Jag tror att de båda faktiskt triggades rätt rejält av det. Jag tror då att de nästan hann tänka att det var rätt roligt. För Haaland är nog en sådan som jag, ja, men fortfarande är lite ungdomligt naiv i de situationerna och inte riktigt lär sig alla fallgropar och har inte heller, som man kan se, som jag tyckte jag kunde se när Diaz såg att det var Kyle Walker, att jag kan aldrig springa förbi honom liksom. Nej. Utan jag måste dra honom 5 gånger.
Det var också typ enda gången vi såg Haaland i match nästan.
Han var ju faktiskt väldigt anonym. Men jag menar, om man, och så kollar man, ja, vi ska inte prata om bara laguppställningarna egentligen sådär, men man kollar ju Citys bänk, det är ju ett mindre lands BNP som sitter där. Ja, men där har de ju liksom, nej, men vi bänkar världens dyraste back. Det kan ju inte Liverpool riktigt göra, utan lider väl lite grann av att Konaté inte är med. Kwanza är ju det svinbra. Sen är det... men så tycker jag också det är lite roligt att de har liksom läst varandra utan och innan, Klopp och Guardiola. Så att det är så jävla talande att det är en straff och en fast situation. Och att Klopp är lite naiv där, och Pep har... Han visste att han hade det här esset i rocker, men de hade en chans att göra den. Och så sätter de den. Och där är ju... Jag vet inte riktigt. Klopp är väl kanske lite naiv där. För han tror inte... Det är ju inte alls samma varianter. Jag menar, Arsenal har ju mycket fler varianter på set pieces än vad Liverpool har. Liverpool har liksom inga som... Inga i alla fall som är så otroligt utmärkande. Men vad var det? Jag skrev ner någonting. Och just det, sen så var det nog bara att... Alla, jag fick så många sms idag när jag var nervös och så de jinxade sönder matchen för mig. Så jag tänkte, vi kommer aldrig vinna den här. Men jag tyckte de bästa spelarna i Liverpool var också Van Dijk, fick ju matchens lirare, Jennifer, va? Men sen var ju Bodo McAllister, och ändå var riktigt bra. Och sen det faller liksom inte igenom på ungdomarna, och så får man faktiskt plus en sån som Elliot också. Jag tycker han är liksom en begränsad fotbollsspelare egentligen, men det är jobbet. Alltså jag har ju tyckt att han var rätt, om nästan så är lite sidled, så han tar alltid den säkra passningen. Men vad han jobbar, och han gör det vecka in och vecka ut. Han har ju varit en sån där som man sen gissar att Klopp skriver ner först nu nästan, för att han är alltid fit och han gör alltid sitt jobb. Han kommer liksom aldrig sluta springa. Så att... nej, men
om man nu ska ta några fördelar med att ha en skadelista, så är det att vissa spelare får spela många matcher i rad, och det är först då som man kanske hittar sin rytm och sitt självförtroende. Jag menar, Conor Bradley är 10 matcher, men han har ju spelat ganska mycket seniorfotboll. Alltså både landskamper och liksom, så han känns ju ändå, vad jag gillar med Bradley, det är ju att han inte fegar för någon.
Nej.
Alltså han har, och det är väl lite sådär Liverpools, den där liksom kloppska energin på något sätt, att vi backar inte ner liksom. Även om man står där med Kyle Walker eller någon som är betydligt större, eller Akanji och sådana monster som inte var särskilt bra idag heller, tycker jag.
Bradley påminner om en ung Robertson. Alltså han har ju den energin.
Mm. Ja. Så vi satt faktiskt och sa samma sak under matchen. För att, så här, vi har ju sett, det har ju blivit så att man har sett all fotboll han har spelat i princip. Eftersom det har blivit så mycket på så kort tid. Och man har väl inte riktigt velat konstatera någonting. På för lite underlag. Så här, okej, han gjorde en supermatch, men vad ska vi dra för slutsatser av det? Men idag satt vi liksom off-cam och sa att han är nog på riktigt ändå.
Ja, faktiskt.
Och det är lite häftigt att, liksom det, att en så pass ung spelare i ett så stort lag kan överraska på i en så här stor match. Alltså att det fortfarande kan hända. Nu händer det ju för att de var tvungna att använda honom på sätt och vis. Men att så här, City spenderar jättemycket pengar, men Liverpool rent teoretiskt har de också chansen att köpa en reserv mittback från en annan liksom Premier League-klubb eller ett europeiskt lag. Men nu gjorde de inte det. Alltså att man fortfarande kan bli överraskad i det här sammanhanget av någon som folk fortfarande inte har super, super bra koll på.
Verkligen. Vi träffades ju i fredags, Anders, och gjorde här. Du är ju kvar i Stockholm fortfarande. Men hur som helst så körde vi ju lite grejer i sociala medier och annat, och då så pratade vi bland annat att vi skulle spå i spåkulan var liksom vad som kommer hända framöver. Jag sa ju då att den största överraskningen var det väl, sa jag, att Liverpool kommer vinna ligan. Det står jag ju fast vid. Det är inte bara nu för att, jo men Niklas, inte bara nu för att nu spelar ni väldigt bra idag, men jag säger det, det kommer ju jinxa det här, du som är rädd för jinxning hela tiden, men alltså jag står fast vid det. Liverpool kommer ta det i slutändan alltså.
Nej, det tror jag inte. Men däremot så tycker jag nog fortfarande att man väntar på att City ska lyfta, alltså bli så där oövervinnliga. Jag tyckte till och med att de var rätt röriga efter Ederson skada. Och det där jag tycker är en stor skillnad mellan Klopp och Pep. Klarar man sig fram, jag har ju sagt innan, så här, klarar man sig fram till halvtid så är han en bra matchcoach. Jag tycker han är underskattad som matchcoach, för att han... Då skruvar han på någonting eller gör det rejält, alltså möblerar om sådär, eller så gjuter han mod i sina spelare. Så att jag vet inte om det kommer hålla så länge, men det är också sådär, det är också viktigt nu, för nu tänker man, men nu var Szoboszlai tillbaka, en Salah är tillbaka, men de måste ju slussas in. Det var ju exakt så de blev skadade igen, det är att man måste spela dem. Så jag tror att det blir liksom den stora utmaningen för att ha kvar dem de sista matcherna. För det hade också varit roligt, tycker jag, om de bästa lagen möts. Ni har ju faktiskt varit rätt förskonade från skador, Arsenal, eller Anders. Och City har ju förvisso, det är Timber och så är det Partey, om man fortfarande är kvar.
Timber har borta hela säsongen.
Jo, men han fanns ju inte ens från början. Han var ju med en kvart.
Men han var ju intagen från spelet. Thomas Partey, Gabriel Jesus, Timber och sådana dussinspelare, det är ju tre av våra bästa spelare.
Nej.
Visst.
Nej, det är som jag aldrig spelar.
Gnäll du som mest som vanligt.
Nej,
vi tycker synd om Liverpool lite mer än vad vi tycker synd om alla andra.
Nej, det jag skulle komma till var, som jag tänker att du också, Jennifer, vill, det är ju att de bästa lagen spelar de sista 10 matcherna. Alltså att man verkligen får mötas med blanka svärd.
Ja, precis,
så
att man
svärd.
Inte behöver använda ursäkter. Ja, men de förlorade på grund av det här. Nej, för först, jag såg ju det där om Conor Bradley. Ja, vad kul att man fortfarande kan bli överraskad, men jag blev ju också besviken när jag såg Liverpool startelva inför matchen, för att jag verkligen kände att så här, nu bygger vi upp den här matchen som en av de största för säsongen. Den är ju förstås det, men den blir ju ännu större av att alla liksom nyckelspelare och storstjärnor finns med. Ja, men precis, man vill ha det. Och jag vill ha det när Arsenal och Manchester City möts om några veckor också, definitivt. Även Så nej, det jag hoppas på samma sak som du, och det ser väl ganska ljust ut för både Manchester City och Arsenal i alla fall i nuläget.
Får se fronten. Vad som händer med Ederson. Alltså,
ja, men alltså säga vad man vill om passningen, men han är ju klumpig där, Ederson. Han är ju osmidig när han går ut där. Det är ju faktiskt... Sen ser jag, tycker jag det ser rätt otäckt ut. Det var inte så mycket kommentarer på det, men hans ben typ halvt viker sig lite bakåt. Det var ingen som... Eller? Tänkte ni på det? Eller viker sig bakåt, det är ju en halvt överdrift. Ja. Men det var ju liksom... Knät var ju, gick ju lite åt fel håll. Typ. Så jag blev förvånad över att han ens stod kvar och tog straffen där. Men det är ju, ja, återigen då, det är en usel passning, det är givetvis från Ake, men det är ju också en, att han går in på det sättet och ska lägga iväg den där. Det var John McGinn.
Ja, men John McGinn style. Men var det han, var det inte Nunez som blev fälld?
Jo, men Ake passade ju bak bollen mot Ederson, och Nunez löpte ju på bollen. Eller vad menar du?
Men sen var det McAllister som tog straffen.
Ja. Ja. Ja.
Men jag glömde säga det förresten när du sa, när vi pratade om Conor Bradley förut. Jag såg en intervju med alla de...
släpp Conor Bradley nu.
Nej, men jag ska vara de andra, apropå... alltså... de
var,
många
såg du det? Var det lilla sportspegeln?
I femman. Men de, vad heter det? Nej, då sa de bara att han, just att han ingjuter så jävla mycket mod i dem. Det var ju de här som hade spelat, ja, det var Jarrell Kwanza och det var Conor Bradley och alla. De var ju, ja, men de prisade Klopp som coach. För jag kan ibland också tycka att man, ja, men då lämnar han klubben i in a good state sådär. Men det är inte säkert att det är en good state för alla managers, absolut inte, för det är ju inget färdigt lag, utan det är ju ett som är under ständig uppbyggnad, känns det som. Men till sist och syvende tyckte jag att de håller ju också, jag tycker det var en rolig match att kolla på, det var ju fram och tillbaka, det var mycket chanser, vilket lag som helst kunde vinna, men jag tar lätt en poäng, och det hade jag gjort innan också faktiskt.
Det var ju ändå, jo absolut, och sen var det liksom, det var en innestolpe där Keller får den i näven, det var ju en ribba efter att han boxar och sådär, så att det var ju nära för City, även om Liverpool var det bättre laget i den andra halvleken. Två saker som piggar upp, eller inte, jag vet inte, men när De Bruyne blir utbytt där, det är ju ändå lite kul hur hans reaktion, tycker jag. Och sen vill jag avsluta matchen med, om ni får givetvis säga något mer om det, men jag vill bara gå laget runt nu då, för vi måste ju ändå säga någonting om den sista situationen där. Så, ja eller nej, Jennifer, vi börjar med dig, är det straff eller inte?
Alltså här jag gör det enkelt för mig och går på det mina experter i studion sa, för de vet faktiskt bättre än jag. Och de sa ja. Och jag förstod faktiskt inte varför det inte tittades längre på den här situationen. Instinktivt kände jag ja. Absolut.
Anders?
Du frågar fel person. Nej, men det var ju folk som la upp bilder på De Jongs spark från VM.
Börja inte där.
Nej, men det var ju vissa Liverpool. Det är roligt när en Liverpool-supporter på sociala medier säger: Anders, försök vara objektiv. Så vet man. Det kommer kanske inte från rätt person. Nej, men jag kände väl att det var ju ganska korkat gjort av Doku, för att Man såg att han tvivlade. Ska jag nicka bollen? Och sen när han inte gjorde det, då var han tvungen att göra någonting annat ganska snabbt. Men han drar ju tillbaka benet. Så jag vet inte. Jag tycker någonstans det är 50-50. Jag vågar inte riktigt svara på. Det kunde ha blivit straff, men jag kan också fatta att de släppte det. Men jag vet inte. Niklas, vad är du 100 övertygad? Att det var straff?
Jag skrev till och med frågor om andra vad de tycker. För jag tänkte så här, jag orkar inte lägga energi på detta. Nu blir det lite straff och så får det vara så. Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså kollar man, men det är så lätt, det där tänker jag konstra till, och framförallt för er i studion där, Jennifer. Alltså allting ser ut som touch och samma saker, och tar du det liksom i en närbild och slow motion och sådär. Det är ju, och det är, vet jag, Jonas Olsson brukar göra det ganska enkelt för sig, så här, så det är ju touch. Och så, ja, men då tänker man, men ramlar man av den touchen? Det gör man ju förvisso, Kai Havertz ramlade ju av den
dragningen
som Jota, man kan. Jota, han gjorde en Jota. Han gjorde en Jota.
Nej, men det känns som att folk blev upprörda, men inte så upprörda, för att det var som du sa, det var i slutet av matchen. Alla var typ ganska nöjda med 1-1 ändå. Och alltså rätt ska vara rätt, och det är klart att det hade blivit en magisk stund för Liverpool om de hade fått straffen och gjort mål och vunnit matchen. Men det hade också känts lite fel på något sätt om det hade avgjorts så sent på det sättet av en klumpig liksom aktion, kan jag känna.
Men jag tycker också att sådana här matcher alltid nästan Liverpool City möts. För det första så går de så jära snabbt, och sen bara känns som sen lägger sig krutröken och så försöker man fundera på vad som hände. Jag tycker alltid det är så när de ställer upp. Men vet du vad, jag var inte så där, och inte det nu heller, speciellt arg över att det inte var straff. Jag kan tänka mig att 50-50 det hade gått åt vilket håll faktiskt. Så svår på din fråga, jag vet inte.
Nej, det är okej. Vi, om det är okej för dig, Jennifer, så kör vi ett gäng lyssnarfrågor innan vi rundar av. Jag förstår att du har varit igång länge.
Ska vi inte prata om era match, Anders? Eller vad heter det också? Kan Jennifer få gå och lägga sig sen?
Ja, men precis.
Jag ska vara uppe och kolla Oscarsgala i natt, så det är bara bra att ni hjälper mig att hålla mig vaken. Nej, men det gör jag varje år, och det kan jag också göra just för att jag har turen att vara ledig imorgon.
Så det här kommer bli vårt första 6-timmars avsnitt då. Vi är med under hela Oscarsgalan.
Ja. Har du en bra bisittare, Anders, tror jag. Han är också superintresserad.
Ja, men det är en av årets höjdpunkter för mig. Jag tycker det är så mysigt. Dels älskar jag film, och dels älskar jag amerikanska kändisar och kändiskultur. Så jag liksom kollar röda mattan, kolla pristalen. Jag brukar alltid, mitt liksom interna claim to fame i min liksom bekantskapskrets är att jag var den enda som var vaken när Will Smith örfilade Chris Rock. Nej, men ni fattar inte det. Alltså, det gjorde alla de där timmarna värt. Det var det sjukaste jag har varit med om. Jag satt hemma och bara så här, vad pågår? Och så här, du vet, min nugga mig bara, hände det där?
Var det meningen?
Ja, men så här, var det ett skämt? Och så här, gick ut, hade ingen vaken, försökte smsa folk och bara, jag får gå till Twitter och där finns det liksom alla möjliga människor vakna, och bara okej, nej, vi var där. Jag var så mallig efteråt över att ha varit liksom först på den.
Kunde du inte mässa Niva då, frågade man sig.
Ja, han, det kanske ni vet att han orerar ju gärna om att han är ju så otroligt allmänbildad på väldigt många sätt, men just film, jag kollar aldrig film, säger han.
Men du, om jag då får ställa en fråga kring, tror du att Oppenheimer kommer göra en Manchester City och ta hem alltihopa liksom? Och där är det inte the treble, utan då pratar vi om the big five.
Ja, manliga skådespelare absolut, kanske också manliga biroll, bästa film och bästa... sen vet jag inte. Nej, jag tror att det kommer vara lite mer utspritt kanske ändå.
Ja, bästa regi. Tror jag Nolan får bästa regi. Ja.
Han borde få den.
Men sen är det ju så här, bästa screenplay får du ju bara om det är ett original screenplay. Om det bygger på en bok så blir det best adapted screenplay.
Ja, exakt. Så det är ändå två olika priser. Det ska bli kul. Jag har sett majoriteten av filmerna också som är nominerade. Så...
Då är det lite extra kul att sitta upp och följa det.
Ja, men verkligen. Det var ett sidospår.
Niklas slutade kolla Oscarsgalan när Shanghai Noon inte vann bästa film.
Mitt Afrika, kommer jag ihåg, vann. Gjorde en stor slam. När börjar den, Jennifer?
Alltså det börjar faktiskt en timme tidigare i år av någon anledning. Så det blir inte lika jobbigt som det har varit tidigare. Alltså något år höll det på så otroligt länge. Jag tror klockan blir 5:30 på morgonen innan det var över. Men jag tror att den börjar 1:00 svensk tid i natt.
Hängde ihop med att de flyttade Premier League-matchen då kanske?
Ja, men exakt. Det är en dominoeffekt här. Ja, jag tackar och tar emot.
Vi är glada att podden numera sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du, Anders, det börjar dra ihop sig i ligorna och i tipset. Hur känner du?
Mycket spännande i toppstriden Arsenal City Liverpool och även då i bottenstriden med vem det nu är som åker ner och stannar kvar. Det blir otroligt spännande.
Ja, verkligen. Ja, det vet man aldrig riktigt heller, för Everton de får och ger poäng utan att spela och sånt. Så
nej,
att,
det kan ju bli otroligt intressant där på slutet. Men även i Championship känns det ju som att börja dra ihop sig och bli ändå riktigt spännande. Leicester ledde ju ganska tydligt under några veckor, men nu är det tajt.
Ja, så följ oss i rätta raderna där vi analyserar matcherna i lite mer detalj. Och så gör ni i och för sig så att lyssna på vad vi sätter för markering, och så kan ni göra tvärtom så har ni större chans.
Vi säger tack till Stryktipset.
Men då hinner vi med ett gäng lyssnarfrågor här. Vi börjar med Hjalmar Granfelt. Har du spelat fotboll och i vilket lag i så fall?
Nej, det gör mig ganska unik i sportjournalist eller fotbollsjournalist sammanhang har jag insett att jag faktiskt aldrig har spelat fotboll på någon nivå överhuvudtaget, förutom liksom skolgympan först. Och sen under en period spelade jag så här inne fotboll när jag jobbade på Sveriges Radio. Då var det ett gäng som samlades i en liten gymnastikhall som fanns där i anslutning till kontoret. Sen gjorde jag faktiskt ett litet korpen försök, alltså väldigt sent i livet.
Alltså hur sent? Alltså några år sedan? Eller när liksom...
Nej, några år sedan. Det var precis innan pandemin. Och det höll i sig. Det var något av det roligaste jag har gjort. Jag var inte alls bra. Men sen kom pandemin och så sattes allt det där på paus. Och efter det så hittade vi inte riktigt tillbaka till varandra. Nej, så jag, som man kanske ibland märker på min inte hundraprocentiga liksom, taktiska insyn i studion, så har jag inte riktigt fått den skolningen någon gång. Men jag älskade att spela just innefotboll.
Ge oss lite scoop. Ge oss ett scoop därifrån. Hur är Epstein Nordegren?
Ja, men faktiskt, det hade varit otroligt om de var med. Nej, det var faktiskt en blandning av SVT-människor och Sveriges Radio-människor. Och där fick man liksom det här yttersta beviset på det vi alltid säger, att de människor som är som allra lugnast utanför en fotbollsplan är som allra värst när man möts där. Men jag ska inte hänga ut några namn där, men en programledare som sitter i SVTs morgonstudio brukade i alla fall vara med och kunna liksom, bli rätt ilken och uppjagad över situationer på plan.
Du vet att Viaplay har ett lag ungefär.
Ja, men där platsar inte jag. Framförallt handlar det väl om att ni spelar matcher klockan 6 på morgonen.
Det är det som alltid är grejen. Precis så är det alltid när man frågar.
Direkt efter Oscarsgalan kan du vara
med. Exakt.
Men du, Jennifer, vad körde ni i skolan? Var det 4-2-3-1 med inverterade fullbacks?
Det var filtbollen, ni vet. Den älskade filtbollen. Nej, jag var bortskämd med att ha väldigt många fotbollsspelande killar i min klass som gjorde en bättre bara av att man var med och spelade med dem på något sätt. Så stod jag faktiskt ofta i mål. Jag var inte jättebra, men jag var inte så rädd för bollen heller. Så det kan jag sakna faktiskt.
Den roligaste taktiska, jag vet, du har säkert hört detta, det har vi sagt i podden innan, Gus Hiddink, du vet han, den holländska, han tränar i Sydkorea, och då tyckte han att de spelar ganska märkligt på träningen. Och då fick han reda på att man passar bara till de som är äldre. För då känner han att vi måste samlas, vi måste ha ett långt snack om detta, för så här kan det inte gå. Det här blir lite... Men de som anfallarna fick inga passningar, man passar bara tillbaka till dem.
Okej, Fisken Fernandes. Det här är en fråga som formulerades på väldigt många olika sätt, men som vi fick många av också. Vem kommer du bäst överens med i studion?
Ja, men jag menar i studiosammanhang eller överlag? Nej, men det är väl kanske samma sak.
Fri tolkning då. Du,
ja, jag fattar. Ja, vad svårt. Ska man hålla på att favorisera kollegor? Det kommer bara bli att jag liksom börjar rabbla upp varför var och en är en underbar människa på sitt speciella sätt.
Ta någon du tycker synd om då.
Nej, men jag var ju inne på, Bojan är ju den jag har känt absolut längst, så därför har ju han ett försprång på det sättet. Och vi hade ju liksom turen och förmånen att få umgås väldigt tätt ihop under sommaren som gick när vi var på fotbolls-VM i Nya Zeeland och Australien, alltså 35 dagar i sträck så sände vi ihop och umgicks ihop och flög ihop. Så efter det så känner jag ändå att vi är goda, goda vänner. Sen är jag väldigt förtjust i Jonas Olsson som människa också. För att han är så jäkla cool utifrån perspektivet bara att han har liksom varit där och spelat på den allra högsta nivån, men är typ den mest ödmjuka jag känner. Och ja, bara en genomsnäll människa. Det var det jag sa, genomsnäll människa utanför plan. En riktig jävla gris.
Verkligen. Det här är kanske en fortsättning i så fall på spåret av dina kollegor då, med, eller experterna är det väl snarare. Elias Johansson med ett S. Vem av dina kollegor skulle göra bäst ifrån sig i Alla mot alla och skulle de vinna över dig?
Oj. Nej, spontant nej. Alltså Rickard Henriksson är otroligt klok och allmänbildad, så honom skulle jag gärna bilda lag med, för jag tror att vi skulle kunna vara väldigt vassa ihop. Han skulle ju 100% slå mig i fotbollskunskap och i alla de quizen som finns, men Alla mot alla, om jag inte ändå är lite liksom vad gäller just de här kändisfrågorna och chipsorterna och det där. Att jag, ja. Men i övrigt, alltså Erik Niva, såklart. Han har ju, så här, han har ju i princip ett fotografiskt minne. Alltså, han en gång hört eller sett eller läst någonting, så är det som att han inte glömmer bort det.
Vad synd att han inte gillar det är synd att han inte gillar film, om man nu har fotografiskt minne. Det är ju massa roliga bilder han missar.
Ja, men jag fattar inte det. Det är helt obegripligt att inte
han
gilla film.
Inte, bara, han hinner inte.
Han har prioriterat annat i livet och det har ju gått bra ändå. Alltså den som det vore roligast att se kanske vore Martin Åslund, för han är ju ofta så väldigt tvärsäker på saker och ting. Men han är faktiskt, han har varit med någon gång på någon så här julfest på jobbet när vi hade något musikquiz, och då var han väldigt ödmjuk och sa så här, nej men det här kan inte jag, kör ni, jag litar på era svar och sådär. Jag vet inte om det där var ett bra svar.
Jo, absolut. Du,
Jennifer, jag var ju med några gånger Alla mot alla med, och jag märkte ju också att det enda jag kunde var ju typ film och glass.
Ja, men då är vi ganska lika.
Ja. Men du, tävlar du mot Janne Josefsson och Cecilia Frode? För det var ju som, det var en helt surrealistisk upplevelse när de satt och funderade på, frågan var, är midnattssolen den vanliga solen? Jo, och de satt och tänkte på detta i 5 minuter och man såg hur de pratade med varandra, och jag satt med Clara Henry och jag sa, vi måste prata lite, för annars, alltså, det här är ju så jävla komiskt. De sitter och, han är ju för fan Uppdrag granskning.
Ja. Kul också om Janne sitter i andra buren och bara, alltså vi måste prata, för det verkar som att de pratar i den buren, så vi måste...
Nej, jag har inte haft ynnesten att få tävla mot dem, men jag har ju sett många avsnitt och klipp där de verkligen briljerar på sitt speciella sätt. Men det händer någonting, det vet du ju själv när man sätter sig i den där buren. Man börjar ifrågasätta allt man vet. Säger de så här, är Stockholm huvudstaden i Sverige? Alltså om man bara gör det med den formuleringen, så börjar man så här fundera, nej, det kanske inte är. Eller så här, vad skulle det annars vara? Att man, det gör hemska saker med en, att sitta där.
Ja, det kan jag tänka mig.
Idiotfrågan är väldigt rolig.
Ja. Jag tävlar med Magnus Bettner den här säsongen. Så det är ju väldigt roligt, om inte annat.
Ja. Som ett inslag på just frågesporten då, för att du har ju varit med i 2 av de större nu senaste året här, så då är det Elias Allar eller Elias Sallar som frågar så här: hur lack var du på brorsan i På spåret och hur gött var det att slå Olof Lund i Alla mot alla?
Det är två väldigt så kontrasterande och motsatta ändar av känslospektret. Nej, men hur lacken var jag? Ja, jag tror alla som har sett det avsnittet kan. Jag är inte jättebra. Jag har inget superbra pokerface i de lägena. Jag var rosen rasande. För att vi hade pratat om exakt det här. Dra inte om du inte vet. Och dra inte utan att fråga mig. Alltså, gör bara inte det.
Oh my god.
Nej, han är äldst, men alla tror ju att jag är äldst efter att ha sett det där, och redan sedan innan tror alla det, för att jag kan vara ganska dominerande i ett sånt läge. Men nej, och sen tyckte jag bara synd om honom, för han skämdes så mycket, stackaren. I stunden var jag skitarg, och sen när jag såg på det i efterhand så tyckte jag bara att det var kul, för att det blev bra tv, och det är ändå det man är där för att göra i slutändan faktiskt. Vi hade så kul åt det i efterhand.
Det hade vi andra också, kan jag berätta för
dig. Ja, vad bra.
Jag har ju, Jennifer, jag har ju en kollega, Johan Wester, har ju vunnit 2 gånger.
Ja, han är så duktig.
Och jag har ju aldrig varit med, för då satt jag och klippte våra projekt medan han gjorde På spåret. Så att, bara vill jag nu outa här. Så att, nej, men Johan, jag brukar alltid ta ner Johan på jorden och säga, det är inte så att du har vunnit Nobelpriset. Du är liksom... Du är mest allmänbildad av 16 B-kändisar, så det är liksom bara det, du får nöja dig med det.
Ja, nej, men det är sant.
Så att, man får ta det med en nypa salt liksom, då tycker jag det. Men
Gud,
ja, men nypa salt, Olof Lund har ingen nypa salt i närheten.
Nej, och det kändes jättebra att slå Olof.
Ja, just det, det var andra delen på frågan.
Jaha,
oj, 2 gånger till
honom. Ja, okay. Vi har också förlorat en gång, tyvärr, eller mot honom. Men jag leder ändå i inbördesmöten. Och det bär jag med mig, som ni hör. Jag har stenkoll på statistiken.
Vem är störst vinnarskalle, du eller Olof?
Alltså det är han fortfarande, men vi är ganska jämnbördiga, tror jag. Men jag tror att han visar det tydligare än vad jag gör.
Framförallt, vem är sämst vinnare av er?
Ja, det är också han. 100%. Han är verkligen så här, det här förtjänade vi. Medan jag är bara så här, skönt, vi löste det på något sätt. Men nej, jag älskar att han är så. För det gör att man själv kan bete sig hur idiotiskt som helst och ändå framstå som normal i jämförelse med honom.
Johan Wester hade för övrigt tippat 4-2 idag, Anders. Han mässade med under Liverpool-matchen.
Bra tippat.
Han är inte så allmänbildad där då. Nej.
han tippar alltid Liverpool, skriver han. Och så vill han att Dia skulle ammas med målchanser, för snart lossnar det. Han ville få in Amma och Dia i samma mening.
Ja, ja, ja.
Ah, okej. Okay. Och de klipper upp till Dias pappa, som har den tjockaste vita dunjackan jag sett hela mitt liv. Han fryser väl som en galning i Liverpool.
Ja. Quantons, Jennifer, undrar så här. Hur glad var du att du slapp vara programledare vid Jannes meltdown?
Alltså både och faktiskt. Jag har funderat mycket på det här, och jag har fått den här frågan ganska många gånger. Så här, jag har snarare fått det formulerat åt andra hållet. Önskar du att du var i studion då? Jag vet inte varför folk frågar det. Men nej, alltså det är klart att det var skönt att slippa hantera, eller försöka hantera hela den där situationen. Men det, jag vet inte, det är väl en arbetsskada man har, att någonting ändå väcks.
Man vill inte banga en utmaning, va?
Så nej, inom liksom journalisten i en, att faktiskt säga, men hur skulle jag ha tagit mig an det här då? Plus att jag kanske kände att det var lite orättvist att det var Jide som hamnade i den rollen, för att jag tycker ändå att han och Janne verkade ha haft en bra och saklig relation innan. Jag tror att jag kan ha gått på Janne lite hårdare kanske i upptakten till den där händelsen, som om det var någon som förtjänade att bli utskälld, så kanske det var jag mer än Niklas Jide. Men också väldigt skönt att inte vara med på de där klippen, som ju kommer leva kvar väldigt länge.
Ni, Niklas har ju lite, han står ju så långt bort dessutom i hela situationen, så att om han hade stått där bojan stod, så kanske det var lättare för honom att liksom kontrollera.
Ja, det där är en av de, alltså det går inte att säga, det där är en av de svåraste situationer man kan hamna i som programledare, för ingen har varit med om något liknande tidigare. Det var helt oförutsägbart. Ett års jubileum snart faktiskt.
Ja, är det sant?
Ja.
Jag sa till Bojan att jag ska lära honom lite danska, så att han är förberedd när jag mot första bussen.
Ja, vad är det för svordomar man ska ha med sig? Jag är skitdålig på danska också. Han har ju
försökt om allt.
Ja. Jag är nästan glad att han har instruerat alla att göra intervjuerna på engelska, för där känner jag mig mycket tryggare med att försöka tolka.
Tänkte han ska börja räkna poäng och sådana saker. Fem och du vet tre.
Nej.
Det funkar. Du, Jennifer, jag bara tänkte på en snabb fråga till också. Kan man känna att man har en dålig dag i studion när man är en sån där? Det kan man ju ibland, Anders, ibland kan man ju bara känna att man snubblar på ord. Att man,
jag vet inte vad du pratar om.
Nej, men att man alltså det är inte bara det att man, eller man, det kanske inte är superdåligt.
Ja, det är ofokuserad liksom.
Ja, men man känner att, vad trillar på den också. Alltså, men kan man känna så ibland att...
Ja, gud ja. Gud ja.
För jag blir alltid imponerad av er att ni har en sån svada. Alltså ni som är programledare, du och Rickard och sådär, men...
Vad skönt att du upplever det så. Nej, men alltså, det räcker med, som du säger, att man snubblar på ett ord och så råkar man göra det igen 3 sekunder senare. Och då direkt så bara i hjärnan, så här, vad är det med dig? Vad ska du vara så här då, nu?
Man nästan jinxar det, att man bara, nu kommer jag att tänka på allt man
precis,
säger.
Och då blir man spänd och så blir det värre. Nej, men det som ofta händer mig är att jag känner att jag inte hittar rätt formuleringar. Inte att jag inte får fram ord, men att... Det blir liksom någon svajig ordföljd eller någon liksom konstigt formulerad fråga. Och då kan jag vara rätt besviken på mig själv. För det är typ det jag nästan tycker är det roligaste med jobbet. Och liksom som jag verkligen värderar att språkligt... Varför det formulerade det här huset. Men jag har också pratat väldigt mycket den här helgen. Så ni får den sämsta versionen av mig. Nej, men alltså, jag älskar att liksom verkligen... klura ut bra formuleringar och inte använda samma ord. Alltså det där utmanar jag mig själv är hela tiden, att så här, inte upprepa frågor, inte upprepa ord, utan ja.
För det var en sån grej som jag faktiskt tänkte på, när man lätt på scenen, eller man kan bli, man, ja, men att man använder liksom väldigt mycket, och så lyssnar man på någon inspelning sen, så bara, herregud. Och jag tycker Niva är jävligt duktig på sånt, att han ja, men han är en sån riktig sån. Ja, men
Niva, framförallt är det här att man kan inte räkna ut vilket ord han ska nämna som nästa. Liksom. Det är det som är lite grejen. Och jag kan känna igen mig rätt mycket i det i kommenteringen också. Att så här, det är kul.
Ja, du, absolut.
Nej, men att man, för det blir så lätt, eller det kan bli lätt. Och man försöker jobba på det hela tiden. Och jag är fortfarande, ser mig fortfarande som ganska grön kanske. Men att man hela tiden jobbar på att inte använda samma, som du sa, Jennifer, samma formuleringar. För det blir så lätt under en fotbollsmatch att samma spelare, typ Grealish, skär ju in i mitten 5 gånger på en halvtimme, och då blir det, han går in centralt, alltså att man återkommer till samma liksom meningar hela tiden, att försöka hitta nya ord och nya begrepp. Men det tycker jag, precis som du, jag är igen för att jag tycker att det är kul, och det är lite utmaning också, att det gör det roligare att man försöker säga saker på andra
sätt. Ja, men jag tror att alla som liksom har en journalistisk bakgrund börjar tänka i skrivande i någon form. Det är där man liksom, som när man är yngre, tänker att det är det en journalist gör, skriver. Så alla har nog ett ganska stort språkintresse i grunden. Och det har man verkligen nytta av i det här jobbet. Men det som har hjälpt mig, vill jag bara säga, och det är ju bra att du lyssnar tillbaka, alltså att verkligen titta tillbaka på sändningar, det är det värsta som finns. Många hatar att göra det, många gör det inte alls. Men för mig var det jättenyttigt att börja göra det direkt när jag var ny, även om det var skitjobbigt.
Ja, det är jag nog rätt dålig på faktiskt.
Men det man också upptäckte var, och varför jag började göra det också, var för att något som kunde kännas som en jättetabbe och en jättestor groda i sändning, som liksom kunde göra så att jag var ställd i en halvtimme framåt, sen när jag lyssnade tillbaka på det visade sig vara något helt ohörbart nästan. Och det lärde mig också att vara väldigt mycket snällare mot mig själv när sånt hände i sändning framöver. Så man ska inte bara titta tillbaka på sig själv för att liksom hitta fel och lära sig av dem, utan för att också påminna sig själv om att, vet ni vad, det gör ingenting om man snubblar på ett ord.
Och så farligt var det inte heller. Liksom. Alltså, det är ofta så tror man ju att felet är större än vad det faktiskt var när man hör det. Men när man säger någonting i sändning så bara, fuck, hur uttryckte jag det där? Och sen så när man lyssnar på det så blir det bara, så farligt var det inte. Liksom.
Och som du sa, alltså, så här, folk uppskattar nästan när man skrattar åt det själv. För att det gör oss mycket mer mänskliga, vi som sitter där. Så att allt inte bara känns liksom, som att vi är robotar eller skådespelare som läser upp ett manus.
Jag bara flyr, nej precis, jag lyssnar inte, jag hinner inte lyssna på det. Jag måste kolla film, jag hinner inte lyssna på podden. Men Jennifer, jag blir väldigt nyfiken nu. Det känns som att du har en inre röst. Vad ska jag nu säga? Om 30 sekunder så är det min tur, tänker du? Mm. Eller nu då, hur ska jag få? Fan, jag sa det fel. Det är inte så att man kan koppla upp din inre röst och ha den som en rulltext. Det hade varit väldigt sådär som i Sky News, att man får liksom se, fan, har Martin en ny kavaj idag?
Det är väldigt ofta så här, din jävla idiot, kan du avrunda det du är på sidan nu? Eller sluta prata.
Jag gjorde ändå.
Ja, jag tror att du menar fortsätt.
Och så jaha, du är missnöjd med Ten Hag, det har jag inte hört förut. Det nej, jag är glad att det bara är i mitt eget huvud än så länge.
Håll käften, Bojan.
Men det var som han, vad hette han som var med i Robinson för massa år sedan? Freddy var ju någon kille, han hade hamnat i sjönöd och så kom han tillbaka till stranden sen, var arg på alla de andra. Så sa han, varför kom ni inte och hjälpte mig? Vadå, vi visste inte att du var illa ute. Jag gjorde ju det internationella tecknet för sjönöd. Och de, gjorde du? Jag tror du vinkar bara.
Ja, härligt. Det är kul också att jag sa nu till Jennifer så här, om vi kör ungefär en timme lite drygt. Nu ska vi in och du ska få ladda
på,
för
det är fullt
medveten. Nej, jag känner.
Nej, vi är glada.
Vi är väldigt glada över det. Så därför tänkte jag bara så här, för att många också ska få känna att de har fått fram någon fråga, så tar jag 3 stycken avslutningsfrågor här.
Jag ska vara snabb.
Men det är om du vill. Du kan, det var det som var grejen, att du kan svara med ett svar om du vill. Du får jättegärna utveckla också. Men Jarre Maja, vem är din favoritspelare i Premier League just nu?
Oj, vad svårt. Jäklar.
Och varför är det Nunez?
Ja, alltså jag skrattar aldrig så mycket som när jag tittar på Darwin Núñez. Jag hade så roligt att honom. Saker bara händer runt omkring honom. Alltså han åker in i stolpen, han blir typ träffad av en boll snarare än att han nickar en boll. Men så gör han också så jättemycket roligt och fint. Och jag älskar att han skiter i att det inte går vägen 9 gånger av 10. Han bara fortsätter och han gör det med ett leende. Så han är absolut en favorit. Alltså jag gillar också Haaland. Jag vet att det är basic att säga det på ett sätt, men jag fortsätter fascineras av honom. Jag vet att många är bara så, han gör många mål ungefär så som Lewandowski gjorde, men jag tycker att det är helt galet.
Det är otroligt.
Ja, det är otroligt. Vi ska liksom inte spela ner det. Han ska vinna alla priser. Alltså så här, ingen har gjort det så som han gör, och det ska vi liksom inte direkt bara bli luttrade av på något sätt.
Nej, exakt.
Så spontant så absolut de två. Jag försöker komma på om jag har missat någon så här smygare, någon som man inte tänker på.
Men Núñez är kul också, för att det du sa, att så här, hur mycket han missar, hur många dråpligheter som än händer, så har han ändå liksom, vad säger man, vågar han ändå göra typ den här chippen.
Han
här
är tillräckligt dum nästan, tänker man.
Han har inte verklighetsuppfattningen typ. Det är som
nej,
att, så här,
men det är också de här, alltså, så här, de som älskar fotboll så uppenbart och bara tycker det är kul, alltså, som inte bara är maskiner som har skolats in i rätt passning och vågar inte göra så där. Det älskar jag.
Mm. Han är ju den raka motsatsen till Van Dijk. Han är ständigt glad och gör grejer helt okontrollerat, och Van Dijk är så jävla kontrollerad och är alltid förbannad oavsett om han vinner eller inte. Men jag måste också säga, Núñez har vuxit som en rolig spelare att titta på. Det håller jag med om.
Han är ju rätt oförutsägbar, minst sagt.
Väldigt, alltså, väldigt.
Men just vad, när man hann tänka, när han chippade den, alltså har suttit i trävirket 4 gånger i en match, bara ett par matcher innan, och så hinner man ju, för han är ju fri ganska länge, och så gör han den, tänker man, åh herregud.
Ja, det var han som gör det. Ja,
man kan ju tänka, man hade velat se en front-tre med Suarez, Nunez och Cavani. Det hade varit ren underhållning, bara de tre. Det är fullständigt galna allihopa.
Zlatan hade man nog kunnat peta in där också.
Nej, Zlatan är för normal. Han är lite för normal.
Någon av alla de här vi namedroppar nu kanske kommer som svar på nästa fråga. Albin Lamartine undrar, vem är den bästa som du har intervjuat? För att det har vi typ inte riktigt berört, men alltså programledare är du, men du är också reporter på, du är ute och träffar väldigt många av både tränare och spelare och allting.
Ja, det har blivit lite mindre det senaste året för att ja, jag sitter så mycket i studion nu för tiden, men alltså den bästa spelaren rent så, det här är det närmsta vi kommer någon bäst i världen, måste jag tänka. Alltså jag har varit så bortskämd med att få träffa så många bra.
När blev du starstruck?
Ja, men alltså inte så ofta starstruck, men jag intervjuade Pep ganska nyligen. Och han var typ den sista, honom hade jag intervjuat under pandemin digitalt. Och det var ju coolt bara i sig, men det var någonting med att liksom bara...
Väldigt bra intervju också.
Ja, tack, vad snällt.
Blev du? Ja, men det verkligen.
Ja, men jag blev ganska nöjd till slut ändå. Och det, jag tycker ofta att det är roligare att prata med tränarna än vad det är att prata med spelarna. Oftast för att de är äldre och bara mer verbala och liksom lite mer införstådda i att det här är en del av jobbet, medan många av spelarna fortfarande tycker att det är jobbigt. Men ett stort ögonblick för mig, alltså han var ju väldigt, väldigt stor då när jag gjorde intervjun, och det här var 2016, så det var länge sedan nu. Då fick jag intervjua Paul Pogba när han precis hade kommit tillbaka till Manchester United, och det kändes häftigt. Det var också en av de första intervjuerna jag gjorde, så det var lite skakigt. Och sen tyckte jag var glad att jag fick chansen att intervjua Zlatan under hans sista landslagssamling, för jag trodde faktiskt att det tåget hade gått och att jag hade missat Zlatan-tåget, men jag fick sitta en halvtimme med honom, och det kändes ändå skönt att kunna bocka av det från listan.
Man kan tänka sig Guardiola, verbal, lite äldre, intressant att intervjua Harvey Elliott, att då måste man först kolla om han har matsäcken. Jag hörde med dig.
Och det där händer ju, att man blir ju liksom äldre och äldre, men fotbollsspelare, ja, de blir också äldre, men det kommer ju nya unga hela tiden, och ja, det är lite läskigt ibland.
Men det var ju liksom intressant, jag tänkte inte ens på tolkningen av frågan som det bästa kvalitetsmässigt, jag tänkte bästa typ liksom att prata med. Som bästa, vem du träffat som det blir bra snack med liksom, som man känner att man, men det kanske var det du svarade på också med Pogba, för Pogba känns ju som att han är ganska...
Han var okej.
Pep kändes ju också ganska...
Pep var bra på att prata. Klopp har jag haft turen att få göra 2 eller 3 gånger, tror jag. Och det är alltid, det är inte så mycket samtal, det är mer monologer från hans sida. Men det är alltid underhållande. Ja, den här är väldigt smal, den här jag kommer med nu. Men jag minns också att en av de första intervjuerna jag gjorde var... med Christian Fuchs i Leicester. Och det här var säsongen när de precis hade vunnit. Och det är faktiskt en av de roligaste fotbollsspelarna jag någonsin har träffat. Det är långt ifrån det största namnet, men han var riktigt, riktigt bra på att bjuda på sig själv. Och verkade faktiskt tycka att det bara var kul med all uppmärksamhet. För jag tror han var smart nog att förstå att den skulle inte vara särskilt länge för deras del. Så ja, det var absolut inte den största eller bästa fotbollsspelaren, men den kanske bästa samtalspartnern.
Sist ut då, Arberg Joel. Roligast att programleda studion eller vara utsänd på plats på arenan?
Vilken tur att jag inte behöver välja, eller hur? Jag är så bortskämd. Det absolut roligaste är just variationen, alltså att jag får både och. Men alltså uppenbarligen så är jag ju programledare oftare än vad jag är reporter, och lite grann har jag att säga till om där, så det kanske säger någonting om svaret. Jag vet fast, det är klart inget går att jämföra med att faktiskt vara på en magisk fotbollsmatch, men det är också något otroligt kul med att sitta och titta på den tillsammans med Erik och Pojan, som det var idag till exempel.
Det bästa av två världar.
Ja, Jag kan inte välja. Men det absolut bästa är faktiskt det som kanske inte fanns med i den här frågan. Och det är att åka ut och göra intervjuer. Alltså det var ju det som intresserade mig och lockade mig till det här jobbet från början. Att just få träffa nya människor och liksom försöka hitta intressanta vinklar och berätta saker om dem som folk inte känner till. Så jag gjorde det lätt för mig där och valde tredje alternativ istället.
Men har du någon sån dröm liksom kvar? Jag skulle vilja åka till...
Ja, låt mig fundera en kort stund. Nej, alltså nu är det så här, nu har jag börjat bli lite så där att man inte heller vill träffa för många av de man såg upp till som liten, för risken är så stor att man blir besviken. Alltså jag har ju haft några fotbollsspelare som jag växte upp med och liksom dyrkade och hade som stora idoler. Jag tycker ju till exempel, alltså Xabi Alonso har varit min favoritspelare alla kategorier sedan jag var typ 13. Och tanken på att han eventuellt skulle liksom kunna komma till Premier League, jag blir såhär, vill jag träffa honom eller vill jag bara liksom få beundra honom på avstånd eller inte.
Men stöter du inte på honom i samband med, det var aldrig Leverkusen nu i Europa League?
Liksom, jag överväger ju bara, ska jag passa på nu och åka ner till Göteborg när de är där? Det kändes helt sinnessjukt att inte göra det, just med tanke på hur mycket jag liksom har uppskattat honom genom åren. Där kände jag verkligen såhär, nej just nu.
Jag var ju där och träffade honom då istället.
Hur var han?
Det var ju det som var så tråkigt. Han var ju så sjukt otrevlig nämligen.
Nej!
Nej, jag skojar bara.
Alltså, jag tror inte han är den roligaste människan i världen. Det vet jag. Så. Men han verkar väldigt snäll och artig, så som jag ändå har uppfattat
absolut.
Honom.
Du behöver nog inte vara orolig där.
Nej, vad skön. Ja, vi får se om det blir av.
Då sköter gärna Niklas ljudet om du behöver ljudet. Man kommer inte höra vad Xabi Alonso säger, men Niklas kommer, han är ju trevlig i alla fall.
Jag trodde att det var givet att han skulle komma till Liverpool, men alla jag frågar som också kan mycket om fotboll säger såhär, nej det blir Bayern München. Men jag tycker att det vore märkligt av honom.
Ja, visst hade det.
Ja.
Jag tycker också det.
Liverpool behöver en Emery att studsa på innan Xabi Alonso kommer dit. Så att, ta dit en De Zerbi som gör bort sig i 3-4 år, 5-7, och sen kan Xabi Alonso komma dit.
Ja, alltså förr eller senare. Någon gång kommer han träna Liverpool. Egentligen är det
lite tidigt, men om inte vi tar honom så tar någon annan honom, så känns det.
Ja, men det är som Anders säger, att han kommer, och du sa det med igen, för han kommer senare. Alltså det kan också vara det smartaste han kan göra, att ta ett överlägset Bayern München och leda dem. Han kommer att fortsätta hyllad, och sen istället för att bli David Moyes i United, som någon annan blir i Liverpool, så kan han studsa tillbaka senare då, kanske.
Jag tror ju dock att det är enklare att ta över Liverpool nu än att riskera att någon kommer dit och liksom raserar. Nu tror jag inte att De Zerbi skulle liksom förstöra någonting på det sättet. Nej, men om det nu skulle bli så, och att sen då försöka börja om och bygga upp någonting återigen och inte heller är optimalt. Så ja, det ska bli riktigt spännande att se vad det där landar i faktiskt, både för hans del och för Liverpools del.
Men det är väl lite så här, jag menar, det finns ju några tränare som Potter och De Zerbi och liksom lite sådär, där man, och Emery nu som har hamnat på lagom nivå med Aston Villa, som kanske, där Arsenal kanske var lite för stora förväntningar på något sätt. Och Xabi Alonso har ju tränat en del och gjort det bra med Leverkusen, men han har ju inte gjort det med ett topplag som Liverpool eller Bayern München. Så att det är inte naturligt att nu gör jag en David Brent. Det är inte helt naturligt att det blir succé, men det blir väldigt spännande. Det blir så här lite, vad heter det, hela havet stormar i sommar med tränarna.
Det ryktas om Liverpool i alla fall att de är på väg att ta tillbaka Edwards.
Det är väl klart, är det inte det?
Ja, det sägs ju, men det sägs så mycket. Men att det kanske skulle vara klart i dagarna här som Sporting Director, och att det var första pusselbiten, och sen så skulle de gå på Alonso då. Men vi får väl se.
Nu är det så här, Jennifer, att vi har ju då, det är så att Niklas, som sagt, han lyssnar ju aldrig på poddarna i efterhand, så att han brukar...
Jag lyssnade faktiskt på första, som Jennifer sa, för att se om man kunde göra något bättre.
Ja, är det så? Okej. Ja, för efter det så har det varit så att han alltid avslutar annars med en Göteborgsvits som aldrig kommer med i slutklippningen då.
Okej.
Men här kommer den, så du kommer få höra den i alla fall.
Om vi ska avsluta, vet ni vad han kallas nu, han som sparkar ner McAllister?
Är den så du gör?
Nej, den är riktigt dålig den, faktiskt. Dokumentförstöraren. Men jag har någon bättre, har jag. Nej, det har jag inte.
Tänkte jag på straffsituationen.
Nu får du ta den snabbt här.
Vet ni hur man får kontakt med Tottenhams tränare?
Ja, men det är via Poste och Koglu.
I Poste och Koglu.
Det är väldigt svagt.
Ja, det är idag har de i panik, för jag hade inte förberett
det. Var den nivån.
Nu ska Jennifer iväg och kolla på reprisen av Oscarsgalan.
Exakt, som upplad.
Men vet ni, du kommer på en annan. Vet ni vad de sa när Tottenhams forward spydde?
Nej.
Han mår dåligt. Oh, min son.
Ja, så är det. Massa
Jennifer, ring mig om ni behöver vitsa till studion.
Och ni har varit i vecka.
Ni?
Ja, alltså,
lyssna på det här. Jennifer, tusen tack för att du var med. Alldeles mycket längre än vad du trodde att du skulle vara med, men vi är så glada över det. Så... Ja,
jag ser det som att vi hjälpte dig att hålla dig vaken till Oscarsgalan.
Exakt, det är jag som ska tacka.
Supertrevligt.
För inbjudan och för alla roliga frågor från era lyssnare.
De ska ha ett tack dem också.
Ska de?
Du är en i familjen, för jag umgås nästan mer med dig varje helg.
Ja, fint att höra.
Ha det så bra nu, så hörs vi igen om en vecka. Tills dess, ha det gött, hej!
Hör ni mig?
Konstigt ljud med tanke på att jag har motljus.
Men för mig handlar det mest om skadekontroll.
Hör ni mig? Between the rows. With a little bit of laugh. Hör ni mig? With a little bit of football. Men hör ni mig? With a little bit of soccer. Between the rows. Hör ni mig?
Between the rows. Fan, nu har sulan lossnat.